Hola, ¿cómo estás?
Ah, nu blir det spanska.
Ja, nu blir det spanska. Vi är tillbaka. Vi tog en paus på 30 sekunder, knappt. Och ska spela in del 2 här nu då. Och jag tänker att vi ska prata om... Vi pratade lite om Global Deal innan.
Mm.
Vi ska prata om ojämställdheten ute i världen. Kvinnofrågan.
Mm.
Och sen får vi se vad mer vi kommer in på.
Mm.
Det visar vi sig, vi kör. Så... För du sitter ju här med oerhört mycket papper framför dig. Med oerhört mycket statistik.
Ja.
Har du någon liten statistik vi kan öppna?
Ja, men du nämnde ju det här med ojämställdheten. Mm. Så jag tänker vi kan börja med en sån siffra. Och då är det då att på global nivå... Vi kan göra en gissning här igen.
Ja!
Ja. På global nivå, hur mycket mindre tror du att kvinnor tjänar än män? Och då gör väl inte paus här, så du som lyssnar först får tänka...
Alltså procent då?
Ja, procent. Det blir en naturlig paus när det ska andra tänka.
Jag måste tänka då. I Sverige brukar man säga att det är... Att 10-4 någonting, ja, så jobbar kvinnor gratis. Det är ju det är väl inte så mycket procent. Det är kanske...
Tycker du alldeles för mycket ändå?
Världen. Ja.
Men det är, jag tror att det är ungefär 12% i Sverige.
Ja, men då gissar jag på att det är runt 20 i världen. Mm. Nej, det är för lite.
Ja, men du är ganska nära, men det är lite för lite. Lite för lite ändå. 26,5%.
26,5%?
Mm.
Det är ju fruktansvärt.
Yes. Och jag pratade om det här med några fackliga igår.
Mm.
Och då så resonerade vi kring det här. För att jag måste kolla upp exakt var den här statistiken kommer ifrån. Jag tror ju inte då att man räknar in de kvinnor som inte arbetar och utför massa obetalt arbete i hemmet.
Mm.
Eller arbetar i ett självhushåll, liksom, som odlare till exempel.
Mm.
Utan då pratar vi lönearbetare, tror jag.
Mm.
Så att säga. Men alla såna här siffror finns ju också på ILOs hemsida. Man kan söka, det finns hur mycket spännande statistik som helst. Mm. Men 6,5% mindre än män.
Mm.
Och så löper såklart kvinnor, det vet vi.
Mm.
Det har gått ett år snart sedan MeToo. Mycket större risk än män att drabbas av våld och trakasserier i arbetslivet. Och där finns det också så här speciella arbetsgrupper som är extra utsatta, till exempel hushållsarbetare. Som ju jobbar då med hushållsarbete i andra personers hem, ofta utan formell anställning, informellt arbete. Ofta migrantarbetare som är helt satta ur sitt liksom normala sammanhang så att säga, och helt utelämnade till att bo i den här familjen. Jag vet inte, det finns ett jättehemskt exempel. En filippinsk arbetstagare som hittades styckmördad i en frys i Qatar, tror jag det var.
Oj!
Mm. Och det uppdagas ju inte på en gång heller såklart, eftersom att det är inte någon som bor där som saknar henne, utan det är de hemifrån som kanske inte får tag. Hur ska de få tag på henne? Liksom? Det är ju ett extremt fall, men det sker ju hela tiden. Överallt och i alla branscher. Så det här är en bransch som är extra utsatt, men det har vi ju lärt oss att det sker på alla nivåer inom alla branscher. Såklart inte bara i arbetslivet utan överallt inom fackföreningsrörelsen. Så ser det ut.
På tal om trakasserier så läste jag inte i morse, jo typ när jag satt och väntade i bilen, ett citat på Twitter från Jorge Londono som berättade att han är engagerad i Rädda Barnen. Hans kollega hade sagt så här till honom: straight guys definitely understand consent when a gay guy tries to touch them.
Ja,
det har inte jättemycket att göra med det, men jag tänker ändå, alltså när man, det här just det här med trakasserier och typ, men vad är trakasserier? Jag vet inte vad.
Vad betyder det liksom?
Ja, men precis. Om man, det här, då tycker jag att det här citatet är bara helt jävla fantastiskt bra.
Ja. Mm. Jag vet inte om det är problematiskt på något sätt också eventuellt.
Förmodligen. Förmodligen. Men jag blev lite så här, det var ju ändå ett pedagogiskt sätt att förklara för typ kanske mina gubbkollegor.
Absolut. Så. Men apropå det också så här, HBTQ-rättigheter inom facket. Alltså, och trakasserier. Möjligheten att få jobb överhuvudtaget i många länder. Det är verkligen en fråga man kan jobba mer med också. Och vad heter det? Vi hade ett seminarium här nu bara. Det finns upplagt på vår hemsida som ni kan hitta till. Om HBTQ-frågor och facket globalt. Och då pratade vi med dels en kille från Syrien som har kommit till Sverige som är gay, och en kvinna som jobbar i Ukraina för, det, för en organisation som jobbar på, för HBTQ-rättigheter. Och alltså, de har, där hade de liksom ingen liksom, riktig relation till vadå facket, vad gör de med de frågorna, du vet, sådär. Det är verkligen något som behöver jobbas mer på. Och som är på uppgång, och det är väldigt positivt. Det är flera av de globala facken. Jag kan bara kort recappa då att alla det finns liksom 11 globala fack uppdelade på olika branscher där ja, de svenska facken ofta är med då i de här globala facken, och sen så är det fack från andra länder inom samma bransch som är med. Så, och så tar man beslut tillsammans vad man ska jobba med globalt och så här. Och då har ju de kongresser också, precis som här i Sverige. Och på flera av de kongresserna så har man tagit beslut om att jobba mer med HBTQ-frågor. Mm. Och det tricklar ju då ner så att säga. Okej, okay, säger lantarbetarfacket i Tanzania. Nu ska vi jobba med HBTQ-frågor. Vad är det för någonting? Liksom. Jag hade en kollega som var nere på en sån workshop. Och hade en workshop en hel dag liksom, om det här tillsammans med lokal specialist liksom på det här, och sen slutade dagen så att de snackade och då bara, men vad betyder egentligen bisexuell eller homosexuell, alltså du vet såhär, oj man, vi glömde gå igenom the basics liksom. Och ja, det, vi har också vi har en skrift om HBTQ-arbetet som görs om globala facken och har översatt den till engelska också med en liten sån här glossary som vi brukar ta med oss ut för att, du vet, lyfta frågan liksom. Och fick gensvar på den från en man från Kenya som var facklig och bara, ah, nu har jag läst den här och jag har totalt förändrat min syn. Det vet så här, man bara, wow, en liten broschyr. Man bara, jag inser att det här är en fråga för oss i facken också. Vi har ju, vi ska ju representera alla arbetstagare. Du vet så här, det är klart att det är en facklig fråga liksom. Och man har speciella utsatthet liksom som HBTQ-person på arbetsplatser och behöver jobba med inom facket med liksom acceptans där stigmat är extremt stort i många länder. Man kanske måste börja där innan man går vidare liksom, att driva frågorna mot arbetsgivaren. Men alla ska ju känna sig välkomna i facket. Så ja, vi jobbar för att försöka lyfta det också.
Så är det någonting ni inte jobbar med?
Känner jag ja, ibland kan vi låta lite spretiga.
Vilken sjuk organisation. Det är stort.
Men det, vi är ju en organisation, men det är ju facken, icke att förglömma. Vi är en del av arbetet, men det är väl liksom de svenska facken som driver de här projekten. Just. Så att det är liksom, vi är en del, men det är liksom de organisationer ni är medlemmar i som gör det här. I samarbete med oss och med finansiering från oss. Och det nämnde jag inte heller i förra avsnittet, att för att ibland får man sån här mottugg, bara, varför ska vi lägga pengar på det här, det är så dyrt att vara med i facket. Då har man inte fattat liksom hur dyrt det är att inte vara med i facket. Men då kanske man tror också då att det går massvis med pengar till att stötta det här. Men majoriteten av pengarna kommer från SIDA, som är myndigheten för bistånd. Så 90% kommer från SIDA. Vi skickar in en ansökan, säger det här vill vi jobba med. De godkänner den och så får vi de här pengarna. Och sen så går facken in då med 10% själv som en egen insats. Så det är ju inte enorma summor vi snackar om. Och då ska man också räkna in den här liksom egna vinningen på att vi verkligen måste jobba globalt, för att annars så kommer det här gå ut över oss själva också.
Typ lönedumpning då. Just det. Det är någonting som
man lönedumpning och precis som att just det här att fackliga rättigheter inte respekteras i alla andra länder. Hur ska vi kunna försvara vår modell så att säga? I det långa loppet så måste vi jobba typ mer globalt för att arbetsmarknaden är global.
På tal om global. Global Deal.
Ja.
Har jag aldrig hört talas om innan.
Nej.
Men det har ju du koll på. Vad är Global Deal?
Ja, ah, det är ett jätte...
Alltså, allting som har deal med känns ju som någonting som är på rea. Känner jag som smålänning. Ja. Antar att inte är det.
Snål smålänning.
Ja.
It's a deal! Ja. Ah, nej, men det är... Man kan säga att det är ett globalt handslag. Det brukar man också likna det med. Mm. Nu ska vi jobba med de här frågorna. Vet du vad partsamverkan är?
Partysamverkan?
Ja. Nej, kan man också kalla det. Så. Nej, men... Man brukar kalla det den sociala dialogen då.
Mm.
Ja. Alltså att man sitter ner vid bordet, arbetsgivaren, arbetstagaren och i vissa fall också regeringen, och kommer överens om någonting. Det är ju liksom den fackliga modellen, men har liksom fungerat extra bra i Sverige just för att vi har verkligen jobbat arbetsgivare, arbetstagare, mm. och det är vi som kommer överens om saker. Så man vill, det är alltså Stefan Löfven som kom ett globalt förslag, liksom. Vi ska jobba med det här initiativet. Och lanserade det. Och inom FN då. Tror jag. Och ja, The Global Deal. Vem vill ansluta sig? Det riktar sig mot företag. Liksom arbetsgivare då. Multinationella företag. Eller företag generellt. Och... fackliga organisationer och sen andra aktörer. Vi är till exempel, Unit Union, vi är inte en fackförening liksom, men vi är en aktör som jobbar med de här frågorna. Så vi också har liksom anslutit oss till Global Deal. Och då går man in i och säger, vad ska vi bidra med för att stärka den sociala dialogen? Hur ska vi följa upp det? Och vad ska vi uppnå liksom? Så då sätter man någonting på pränt om vad ska vi göra liksom? Och får väl, det är alltid så här, what's in it for them liksom. Mm. Men då får ju de liksom ett kvitto på att ja, men det här är att de gör någonting bra. Och sen så har det ju också visat sig liksom att i länder där man har en bra social dialog så minskar ojämlikheten, och det är ju bra för alla samhällen liksom. Det vet man. Så att det finns liksom ett intresse i det så också. Så att, ja, det är, nu ska vi se här, jag har en siffra. Siffror.
Det ser nästan ut som sekreteraren.
Ja, visst. Jag tror att det är, 90, nu hittar jag inte min siffra, 95 aktörer som har, ja, hittar jag siffran här. 95 aktörer har anslutit sig till Global Deal.
Mm.
Och då har vi 19 länder och 31 företag. Mm. Och sen så är det andra fackliga organisationer och många svenska fackliga organisationer, men också andra och organisationer, till exempel Union to Union. Och bland de här länderna då så hittar vi också flera av dem som är liksom allra värst. Det är ITUC, världsfacket, släpper varje år en lista på de 10 värsta länderna för arbetstagare, och där hittar vi bland annat Colombia, Kambodja och Bangladesh, men alla de är anslutna till Global Deal. Och det kan låta lite så här dubbelt liksom.
Ja.
Men det är ju, och det har liksom riktats kritik mot det där också, men det är ju positivt att de tar på sig ett åtagande, och så kan man sätta, det är ett verktyg som man kan sätta press på de här länderna att verkligen jobba för det.
Mm.
Så man ändå valt att ha kvar dem än så länge i alla fall.
Okay.
Yes.
Så det är, jag tänker lite på typ Parisavtalet.
Mm.
Är det typ, jag tänker, finns det liksom någon slags årtal när man har sagt att nu här 2030 så ska vi ha...
Det är nog beroende på varje liksom, för varje som sagt aktör går ju in och sätter sina egna mål så att säga. Och då kan det nog vara lite olika för varje aktör vad man sätter upp för mål och vilket årtal, men det är ingen sån här 2030 grej.
Mm.
Men absolut, det är ett verktyg att uppnå till exempel Agenda 2030. Mm. Alltså de globala målen för hållbar utveckling som ska uppnås till 2030. Mm. och då specifikt mål 8 då, för anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mm.
Mm.
Nu tappar jag min tanke. Varför har man inte hört mer om det här? Alltså hur har jag kunnat missa det här? Att Stefan Löfven, alltså, är det hans initiativ då?
Det är hans initiativ.
Våran gamla gäst.
Ja.
Våran gamla,
varför pratar ni inte med honom om det?
Jag har ingen aning. Vi fick ju bara, vi skulle fått typ en kvart. Och sen så kom han lite sent, så vi fick typ 12 minuter.
Okay.
Och då hade vi, jag vet inte fasen, vi frågade honom om hyvling och klassamhälle och sånt där.
Ja, visst. Man får fokusera. Alltså så här, bara för att vi jobbar med det globala ska vi inte glömma bort den svenska kontexten. Nej. Det finns jättemycket att göra i Sverige. Men man kan hålla två bollar i luften samtidigt. Så att,
eller flera tankar i huvudet samtidigt som Ulf Kristersson brukar säga.
Ja, till exempel. Ja, nej men så vi måste jobba globalt samtidigt som vi jobbar i Sverige helt enkelt. Mm. Och ja, jag vet inte varför inte du har hört det här förut.
Nej, kanske
nu har du hört det. Nu har alla ni som lyssnar hört det. Ja. Det är skithäftigt. Och oavsett vad som händer nu med liksom regeringsbildning så tror vi att det här kommer leva vidare. För att nu har man liksom... Man har ju varit medveten om att okej, initiativet kommer från Stefan Löfven. Det är ganska politiskt laddat då. Liksom. Under ILO-konferensen som hålls varje år i juni så började man förbereda då också just för hur ska vi få det här att leva vidare globalt. Liksom. Mm. Nu lämnar vi över stafettpinnen till ILO. Liksom.
Mm.
Men ja, kom från Sverige. Den svenska modellen globalt.
Ja men precis, som att man var stolt nog redan. Ja. Det var härligt.
Och apropå vad vi andra kan lära av Sverige så kan man lära sig om den sociala dialogen.
Mm.
Verkligen, den har vi jobbat bra på.
Mm.
Mm.
Jag tycker att vi ska prata lite om miljön också.
Mm. Det gör vi. Vad är din tanke?
Jag vet inte att jag ska börja.
Nej. Vi står på brantens
rand. Ja men alltså min klimatångest har gått över till klimatpanikångest
typ,
känner jag.
Hur kanaliserar du det genom facket?
Det gör jag ju inte.
Nej. Skulle man kanske
kunna göra lite mer. Jag har lite börjat och ifrågasätta varför vi inte åker mer tåg.
Mm.
Det är väl typ det.
Mm.
Men annars, alltså det är bara privat.
Mm. Nej men precis, för att jag menar man kan ju... Alltså det görs ju, och speciellt så här bland facken som ser att det här kommer drabba vår bransch, till exempel transport, kommer ju liksom drabba transportbranschen.
Mm.
De som arbetar inom transport och kanske inte jobbar på just tåg kommer ju liksom påverka. De har ju börjat ta ton i frågan om klimatfrågan till exempel. Och då, alltså en facklig vinkel på det är ju att det är skitviktigt, för det kommer drabba oss alla. Det finns inga jobb på en död planet, som världsfackets ledare Sharon Barrow brukar säga.
Mm.
Men därför, alltså, vi måste ju skapa jobb som är klimatsmarta. Och det är ju lite jobbigt om man har valt fel bransch från början. Och kanske inte tänkte på det när man började jobba för 30 år sedan. Och kanske inte hade kunskap om det här heller. Men då behöver ju vi på något vis ställa om de här jobben och branscherna. Och då behöver man kompetensutveckling. Och vem ska betala för det? Ska jag personligen betala för det? Nej, vi behöver liksom komma överens om hur vi gör en rättvis omställning. Även för arbetstagare liksom. Så det är ju en ingång. Helt enkelt. Och sen, alltså, sen också bara så här, hur arbetstagare drabbas av klimatförändringarna globalt är ju katastrofalt.
Mm.
Alltså, vi pratade lite grann i förra avsnittet om migrantarbetare.
Mm.
En del av migrantarbetarna redan idag, en orsak att de får lov att flytta från där de kommer ifrån är ju på grund av att redan nu så förändras levnadsvillkoren där de bor och verkar.
Mm.
Och sen är ju också alltså ett land till exempel där det, arbetsförhållandena är väldigt dåliga är Qatar. Och där är det extremt varmt redan nu.
Mm.
Med bara lite mer temperaturhöjning kommer det i stort sett bli omöjligt att arbeta utomhus. Vilka kommer det drabbas? Mm. Liksom, vilken klass? Vilka arbetare? Det är ju inte de som är rika och sitter och har luftkonditionering. Utan man kommer kunna bo där med luftkonditionering. Men jobbar du utomhus så kommer du fysiskt koka. Liksom. Sveriges Radio gjorde ett jättebra reportage om det där. Jag kan skicka dig länken, kan lägga ut det sen. För ett jättebra inslag om just de fysiska omöjligheten att arbeta liksom, i de här förhållandena.
Mm.
Sen om vi pratar miljö mer generellt så är ju vad heter det såna här gifter i jordbruket. En enorm fråga som dels påverkar miljön och dels arbetar rättigheterna. Liksom. Mm. Så alltså, vi pratade också om hur många som dör i arbetsrelaterade sjukdomar och dödsfall och så. Och där är ju också just kemikalier i jordbruket en jättestor bov. Dels för de som jobbar, de som bor runt omkring plantagen.
Ja, nu, när du sitter och pratar om sånt här så känner jag att jag hela tiden vill ta in exempel från min egen arbetsplats.
Men
det är ju väldigt, väldigt svenskt synsätt, inte synsätt, svenskt perspektiv blir det ju.
Mm.
Och egentligen borde man ju kanske inte klaga eller liksom...
Jo. Ens,
jo, men jag tänker när man jämför Qatar med typ mitt jobb. För jag tänker nu i somras så fick ju vi verkligen smaka på klimatförändringarna. Alltså det här med hettan och... Mm. bränderna och allt där. Och på min arbetsplats, jag jobbar på lager, så hade vi, vad fan som var de mätte 37 grader.
Incorrect.
27 såklart, som vi jobbar i.
Mm.
Och då har jag ett fysiskt jobb där jag lyfter typ, och ibland har man tur och kör man tryck. Liksom. Och ja, jag kan ju bara imagine hur det är i Qatar då. Alltså, fan, sen man, man var ju inte en människa. Nej. Och då när vi liksom påpekar, för det är också det. I våran lagstiftning så finns det ju inget, ingen grad typ. Man får inte jobba om det är varmare än 25 grader.
För det brukar inte vara ett problem.
Nej, precis. Och deras svar på att vi vet att det är varmt och lalla, men här får ni lite vätskeersättning.
Mm.
Och vi bara,
tack.
Okej, vad ska jag göra med den här?
Mm.
Alltså, men på riktigt, det var ju värmen som var problemet, inte vätskebristen. Mm. Det var självklart att man drack mycket vatten liksom. Men... Ja, nej men det är för dit och ni går typ inte att köpa in fläktar bla bla. Det var helt absurt. Och då var det ändå bara i 2-3 månader liksom. Så att
illa nog. Men alltså en av de liksom första arbetsmiljöåtgärder som ofta sker i samband med att man startar en fackförening och liksom börjar identifiera vad som är problemen på arbetsplatsen är att det typ inte finns rent vatten att tillgå liksom. Och det kan vara allt från att jobba ute på plantage eller att liksom in i en fabrik eller sådär. Ett exempel från Zambia som en av mina kollegor var och hälsade på och träffade fackklubben där som hade bildats med hjälp av utbildningsinsatser i samarbete med IF Metall och Unionen. Där i alla fall så hade de fått till en fackförening och min kollega då pratade med han som var ordförande där på klubben, han sa att amen, den största vinsten är liksom att nu så är det inga av mina kollegers liksom barn som har blivit utan sin pappa, för att det var liksom 2 personer som dog om året där på fabriken i och med ofta då också just vatten, alltså så här, man smäller av plötsligt så håller man inte längre för att och just att finnas tillgång till rent och gärna kallt vatten på arbetsplatsen.
Mm.
Så grundläggande. Och ändå kunna rädda liv liksom.
Mm. Herregud.
Mm.
Hur länge har vi spelat in nu? 23 minuter. Alltså gud, jag vet inte. Ja, men nu känner jag mig lite mer nöjd med att vi har pratat om det vi har velat prata om.
Mm.
Eller det vi pratade om innan.
Att vi skulle prata om.
Inception. Är det någonting mer du vill liksom lyfta fram innan vi säger tack och hej leva på sig?
Jag tycker det är, fler borde bara testa på att så här, rekrytera en medlem med hjälp av att nämna att vi faktiskt jobbar globalt och att det är skitviktigt.
Just det,
hade
vi en övning i mars. Just det, ja.
Funkade den?
Jag fick en sån sjukt jobbig partner. Som jag dessutom kände sen innan. Så det gick liksom inte. Och han var så tjurig. Och så började han leka att han var typ ungersk städerska.
Uh-huh.
Och med dialekt liksom hela. Så det var väldigt jobbigt. Så. Men jag... jag försökte. Men man fick ju lite tacksällare. För att jag ofta säger, OB, bla bla bla, löneökning.
Men alltså solidariteten liksom. Där får man verkligen in den. Det är så viktigt. För att man, om man förstår just det här liksom... globala. Det är klart att vi måste stötta liksom arbetstagare globalt.
Mm.
Vi är i samma bransch och, så, och det kommer gå ut över. Du behöver hjälp, de behöver hjälp. Vi behöver liksom hjälpas åt för att lösa de här problemen. För att vi kan inte lösa det själva.
Mm.
Om man förstår det på en global nivå så kan man också förstå solidariteten på lokal nivå. Liksom. Mm. Och speciellt så här bland unga som det är lite svårt att rekrytera inom många branscher. Det är många unga som har liksom ett globalt intresse, en global förståelse att, att också liksom, det är såklart kanske inte det enda argumentet man behöver använda för att rekrytera en medlem till facket, men att ha det som ett ytterligare ett argument liksom. Och föra in det när man pratar med kollegor liksom.
Mm.
För att det är väldigt få som känner till det här internationella superviktiga arbetet liksom. Så ut och värva medlemmar, organisera liksom med hjälp av det här internationella arbetet också som är en del i det. För det är otroligt viktigt vad era liksom fackförbund gör.
Mm. Jo, ja. Nej, men och att gå in på eran YouTube tycker jag verkligen att man ska göra. Kolla på de klippen som finns där.
Mm.
Sen finns också en väldigt bra Netflix-dokumentär som jag tipsade dig om.
Just det.
Som heter The True Cost, som handlar lite om konsumtionssamhälle typ.
Mm.
Och det tycker jag är intressant både ur ett miljöperspektiv och ur ett solidariskt perspektiv.
Mm.
Att det liksom spelar roll varifrån man köper sina kläder typ, och hur arbetsvillkoren ser ut i textilländer. Vad säger man?
Mm.
Mm. Ja,
kolla på det. Och vad heter det? Alltså, vi vill jättegärna i Union to Union liksom, har man behov och vill prata om de globala frågorna så finns vi att tillgå att prata om det. Så bjud in oss liksom på utbildningar.
Det, eller årsmöten.
Eller årsmöten, precis. Alltså verkligen, och vi har en massa så här utbildnings- eller informationsmaterial som man kan beställa från vår hemsida. Beställ hem ett gäng till avdelningen då och ha dem liggande som ni kan ta med på olika möten och sådär. Och vi har små korta filmer precis som du sa på YouTube, och de kan man ju inleda ett möte med. Bara, det tar 4 minuter. Man behöver inte stå och hålla föredrag själv, för man kanske inte känner att man kan det. Men det, ja, det finns lätta sätt att lyfta det på. Ett till tips. Just nu har vi 4 praktikanter.
Ja, jag känner en av dem.
Jajamän. Och han skrev precis en jättebra reportage om migrantarbetare i Malaysia. Eller från Nepal. Som visar också jättebra på just det här globala arbetet som facket gör med, för att stötta organiseringen av migrantarbetare och förbättra deras villkor. Men vi har ansökt om 2 platser till nästa år. Så är man intresserad av de här frågorna, så sök. Ni kommer få the best experience of your life, eller worst, men både och. Alltså så lärorik. Och vi behöver liksom personer som driver de här frågorna inom facket. Så att det är ju skitkul om just så här fackliga saker. Yes, men det ska vara inom ramen för en utbildning, tror jag. Eller, vänta nu. Nej, gå in och läs på hemsidan när de här kommer ut. Men man får vara max 30 år.
Mm.
Så eftersom ni är riktigt lite unga här i podden så tänker jag att ni som lyssnar kanske kan vara intresserade av det här. Och sen finns ju LOTCOs utbildning som heter Genèveskolan.
Just det.
Mm. Och då kan man också söka via sitt fackförbund och be om att få bli nominerad då, att få åka till Genève 2 veckor. Och vara med under ILC-konferensen, alltså ILOs konferens där man kommer överens social dialog mellan arbetsgivare, arbetstagare och regeringar och förhandlar fram en massa konventioner och annat spännande.
Mm. Jag kan personligen säga att jag kör ju fackliga intros på jobbet. Så nyanställda och typ inhyrd personal får bli tvingade att lyssna på mig en halvtimme. Och då brukar jag ofta köra det här pedagogiska. Man går igenom typ hur facket startades. Det tycker jag är ett väldigt bra så. Att liksom man stod utanför fabriken med mössan i hand och så frågade brukschefen hur mycket man vill jobba för idag och så bla bla bla. Då kan jag ju slänga in när jag håller på med den delen. Och så ser det ut på väldigt många ställen idag. Och dra upp lite statistik från dödsfall och alltså ett fackligt medlemskap också hjälper till internationellt.
Exakt.
Så är det någon rätt. Mer här som håller, någon som lyssnar som håller facklig intus på jobbet, så hör av er till mig så kan vi kanske göra en egen PowerPoint eller någonting.
Ja, och vi har PowerPoints med historiken också och grejer på Unit Unions hemsida.
Perfekt.
Ja.
Tack så jättemycket för att du ville vara med.
Tack, det var så roligt.
Nu har vi sagt flera gånger om våra Instagrams och Facebook, så att jag tänker att vi behöver inte ens avsluta
Nej.
Med det.
Nej.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack.
Vi hörs förhoppningsvis vad är det nu? Vänta. Nästa fredag blir det. Ja. Då får vi se vem som är med. Det vet man aldrig.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.